Den kämpande tron, andra söndagen i fastan. Fastan är en andlig disciplin. Det låter rätt så avvalet kan man tänka. Men ordet disciplin i denna bemärkelse betyder uppgiften att faktiskt skapa mer utrymme så att Gud kan agera. Fasten som en tid av andlig disciplin betyder att försöka att inte fylla upp varje område i ditt liv. I fastens utrymme kan saker hända som vi aldrig tänkt möjligt, även överraskande saker. Så som vi verkligen vill få ut det mesta av fasten. Riktigt förbereda oss inför påsken. Uppleva uppståndelsens kraft som väntar oss där. Då måste vi också våga komma ut bortom kulisserna och inte gömma något för Gud. Med de orden vill jag ta oss in i dagens text. Ni som kan och vill, vi står upp utifrån respekt för Jesu Kristi ord. Jag läser från Lukas kapitel 7, 36 till kapitel 8, vers 3. Och i konfirmandbibeln är det sidan 1116. Lyssna till Guds ord. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon vätta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kista hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg detta och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sade Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Och Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sade, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsning, kyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga sig: vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sade till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Därefter vandrade Jesus från stad till stad, från by till by, och predikade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom, och även några kvinnor som hade blivit befriad från onda andar och botade från sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Vidare Johanna, som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna, och många andra som kände dem med vad de ägde. Gud, vi vill tacka dig för ditt ord, för hur det formar våra liv. Ger oss en ny riktning, en ny fokus, en ny identitet. Vi ber Gud att du ska öppna våra hjärtan och undervisa våra själar och välsigna min mun. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag tycker att denna berättelse talar för sig själv faktiskt. Väldigt stark bild är det. Som denna kämpande tron, kämpande träd. Vi behöver inte lägga till så många jämförelser för att vi ska förstå den här berättelsen bättre, tycker jag. Utan måste bara låta berättelsen ta sig in i våra tankar, våra hjärtan, även våra känslor. I denna berättelse möter vi ett tydligt val. Är vi öppna för Guds rike, denna Guds nåd som Jesus erbjuder? Eller är vi stängda för det? Vill vi bli förlåtna eller inte? Tillåter vi att andra blir förlåtna eller inte? Jag tänker att frågan har en intellektuell sida till sig, men det är kanske ännu mer en hjärtefråga för oss. Jag lyssnade till Peter Halldorf i Härlanda kyrkan i onsdags, och han gav en väldigt kort sammanfattning av det som skiljer den ortodox kristna traditionen från den protestantiska. Den protestantiska, sa han, sätter ganska mycket vikt vid det verbala och muntliga, medan de ortodoxa och även katolska traditionerna erkänner hur viktigt också symbolspråket är när orden tar slut eller inte räcker till. Tänk på hur otroligt känslofyllt och symbolstarkt dagens text är. Det är nästan så att Lukas, själv en utbildad läkare, uppmanar oss att låta den som Jesus är, vad han erbjuder människor, befria oss från alla falskheter och lögner i våra liv. Och sen respondera på ett sätt med en kärlek till Gud som fri oss från alla begränsningar vi kan sätta på oss själva när det gäller våra känslor. Simon, farisén som bjöd hem Jesus, verkar tycka om begränsningar, regler, orden, man kan använda för att argumentera och debattera. Han bjuder hem Jesus till en måltid, men får inte Jesus att känna sig särskilt hemma, enligt Jesu egen ord. Från det vi har läst verkar det som om Simon själv är inte så övertygad om att det som Jesus predikar eller gör leder till något vettigt. Men Jesus är nu vid bordet med honom ändå. Redo att diskutera och dela med sig. Redo för något överraskande. Sedan kommer någon som inte fick en inbjudan. En som bara är känd på en beskrivning. En synderska. Hon hade uppenbarligen fått något från Jesus genom Jesus. Eller hört någon annan säga något om Jesus som fick henne att förstå att Jesus även erbjuda Guds rike, Guds nåd till någon som henne, en synderska. Jesus gav henne något som de flesta män och kanske även kvinnor hade tagit ifrån henne. Dignitet, respekt, en plats vid bordet, återställt av Gud. Du kan ta nästa bilden. Kvinnan hade inte följt alla regler. Höll sig igenom vissa begränsningar när hon kom in i huset utan inbjudan. Hon hade inga ord att använda för att förklara varför hon var där. Vad Jesus hade gjort för henne. Så hon använde det språk som kom direkt från hjärtat, ett symbolspråk. Och enligt alla människor då som nu gjorde hon den mest pinsamma, överdrivna, generande handling man kan göra. Hon inte bara grät inför alla andra och visade känslor, utan gjorde Jesu fötter våta med sina tårar och smorde sedan in dem med balsam. Det är en väldigt, väldigt intimt och känslomässigt handling. Och sen släppte ut sitt hår för att torka Jesu fötter. Det var skamlöst för en kvinna att göra något som kunde lätt tolkas av många som något sexuellt. Inga gränser. Hon uttryckte sin tacksamhet fysiskt och frimodigt. Hon visste att det som Jesus gav henne från Gud inte kunde tas ifrån henne. Av någon. Inte ens av de fina religiösa männen som Jesus åt med. De som hade så lätt till ord och ordning. Alla var förskräckta över vad kvinnan hade gjort. Fattade ingenting. Men Jesus, han förstod. De känslor hon visade, den handling hon utförde, uttryckte så mycket mer teologi än en lång muntlig dialog kunde uppnå. Istället vände han sig till Simon och sa, se på henne. Se på henne. Titta på den som du har vägrat titta på. Det som hon gör är en förebild för hur man ska agera i Guds rike, till Guds nåd. Hon hade förstått och upplevt att Guds rike, Guds nåd, inte springer bort från mänskligt lidande förödmjukelse och smärta, utan erbjuda en respons av kärlek och omsorg istället. Hon hade förstått att hon inte hade något att bevisa, inget att skämmas över. Hon är bara älskad av Gud. Jesus visade henne sanningen. That begs the question. Detta ställer frågan, vad är det som får oss att inte agera på det sättet? Att inte förstå vilken dyrbar gåva Guds nåd är? Och om vi anar att det är något viktigt, att våga inte visa våra känslor kring det. Jesus använde en liknelse om två människor som var skyldiga en del pengar och som blir förlåtna sina skulder, för att sätta frågan på sin spets. Kan det vara så att vi är kanske mer lik Simon och tror att vi inte har så mycket skuld som behöver förlåtelse? Jämför vi vad som är synd och skuld i våra liv och vad som är synd och skuld i andras liv? För vi är rätt så bra att bygga upp en fasad som skyddar oss. Vi går ihop med vår kultur och som säger att vi kan och ska faktiskt kontrollera saker med bra kunskap, gott om resurser och tydliga regler och begränsningar. Vi kan spendera en stor del av våra liv med att bygga upp ett varumärke för oss själva. En identitet som ger oss trygghet och stabilitet, som får oss att känna att vi har koll på allt. Och få andra att tro att vi också har koll på allt. Vi sätter etiketter på oss själva och på andra, som faktiskt gömmer sanningen från oss själva om vilka vi verkligen är, men också vilka andra verkligen är. Men verkligheten är också att vi alla kommer tappa kontroll någon gång. Eller den kontrollen vi tror vi hade över saker och ting. Det gör jag jämt. Vi lär oss gång på gång på gång att saker sker hela tiden i livet som är bortom vår kontroll. Tänk på det, en annans skadande ord. Diskriminering på grund av din ålder eller kön eller sjukdom. Sen kommer krig och brott och utbrändhet. Döden. Och där kan vi inte intellektuellt förklara allt, utan vi bara känner det. Fullständigt hjälplösa. Kanske sönderbrutna. Helt medvetna om hur skört allt är. Men just där kan vi också äntligen förstå nådens påverkan i våra liv. Och kärlekens kraft. För det är vi som delar upp världen mellan bra och dåliga tider. Sorg och glädje. Men i Guds rike separerar inte Gud dem från varandra. Där finns både smärta och då finns det helande. Där det finns gråt, där finns det också firande. Där det finns fattigdom finns det också givande och generositet. Vi vill gömma saker som får oss att känna oss värdelösa. Omständigheter som får oss att känna att vi inte har koll, inte har kontroll. Gud säger till oss, ge dem till mig. Jesus uppfyllde ju profeten Jesajas ord i kapitel 53. Ändå var det våra sjukdomar han bar. och våra smärtor tog han på sig. Vägen till förlåtelse, frälsning och frid som kvinnan får i dagens text, det börjar inte i en förnekelse av hennes liv, hennes synd, utan en bekännelse av den. Helande kan bara erbjudas när man visar var man har ont. Var man är skadad. Det är vad prästen Richard Rohr kallar för falling upwards. Att falla uppåt. Vi förstår Guds nåd, Guds förlåtande kärlek när vi släpper in den i de mörkaste, mest smärtsamma delar av våra liv. Jag kan ta nästa bilden. Vi behöver inte leva med andras etiketter. De som är bra eller dåliga. Och inte heller med våra egna etiketter, de som är bra och dåliga. I vår hjälplöshet, vår brustenhet, erbjuder Jesus frihet från allt som tynger ner oss. Peter Halldorf sa att nåden, när han skulle beskriva nåden till människor där, att nåden är det som får våra axlar att sjunka. Spänningen vi har börjat på våra ryggar tas bort. Det är en bild som Andreas hade tagit upp när vi diskuterade den här gudstjänsten. Och C.S. Lewis skrev i en av hans böcker att från Narnia, Aslan, lejonet, tog bort draken Justus' fjäll. Lager efter lager efter lager av hårda, tuffa fjäll. Och det står att det gjorde ont. Väldigt mycket ont. Till sist hade Justas då mjuk och fin hud igen. Och det var så skönt när Aslan kastade honom i bäckens vatten efteråt. För Justus, han var som en ny varelse. Så verkar kvinnan i dagens text. Jesus säger till Simon och till oss som kan relatera till Simon. Se på denna kvinnan, synderska. Ta bort den, eller gå tillbaka till bilden av kvinnan igen. Se på denna kvinnan. Här är vår förebild. Hon gläds i Guds nåd, Guds förlåtelse och kärlek. Och olik Simon visste hon att hon hade en stor skuld som hade blivit förlåten. Och hon visste att tron faktiskt har en plats för en kärlek som kan visas genom symbolspråk också. Genom passion och tårar, tjänst och känslor. Kvinnan visade stor kärlek för att hon fick vad hon längtade efter mer än någonting annat. Befrielse från det som plågade henne. En befrielse från alla etiketter. Simon kallade henne för synderska, men Jesus kallade henne för den som är förlåten, som har tro och frid. Och kärlek och förlåtelse går hand i hand. Om det är så, det betyder att kärlek är inte rädd för det som är jobbigt i våra liv, pinsamt eller smärtsamt. Inte heller är kärleken rädd att visa uppskattning och tacksamhet till Gud på olika sätt. Helt obegränsad av vad andra tycker och tänker. Så är det även här i Ekumeniakyrkan Sävedalen. När människor förstår det som Jesus erbjuder. Guds rike, Guds nåd som råder. Som faktiskt raderar våra etiketter. Vet han eller hon också att de kommer att leva på ett sätt som är helt annorlunda. Som skapar nya typer av relationer och gemenskap. Ett sätt där vem som helst kan komma utan inbjudan till vår fest. Jag avslutar med vad den katolska prästen Henry Nouwen sa när han skulle beskriva en Jesus Kristus centrerad gemenskapen, alltså kyrkans community. Han sa att vi är som relationer av omsorg och firande. Relationer där våra sår och svagheter avslöjas. En fristad där vi får bekänna våra synder och brustenhet. Och få ett hem fyllt med kärlek där vi vet att vi får ta emot förlåtelse. Och dela den med andra. Kvinnan, synderskan, hon är vi. Hon kom till Jesus för hon visste att bara han kunde ta bort lager på lager av etiketter. Falska identiteter som gör det ont. Vi har fått samma erbjudande idag. Samma nåd. Och nu under fasten, under nattvarden kan vi ta emot det och inte längre skäms för något. Inte känna att vi behöver bevisa något. Bara vet att vår identitet, den enda etikett som faktiskt är viktigt, är att vi nu tillhör Gud och Gud tillhör oss. Och det sker. Amen.